Välkommen till Skånes taltidning nummer 36 2019, utgivningsdag fredag den 6 september. Solen gick upp 6.21 i morse och går ner igen 19.49. I studion Mats Sundling och Dodo Parikas och tekniker är Gunilla Kracht. Medan det här är innehållet.
Är du trött på att koordinera hemtjänsten? Ja, nu ska alla med hemtjänst få en fast kontaktperson.
Sliten men glad var dövblinde Torbjörn Svensson när målet var nära för hans Sverigecykling.
Och uppmärksamhet kring vad dövblinda behöver för sorts stöd var ett annat av hans mål. Nu har Torbjörn Svensson blivit inbjuden till riksdagens socialutskott.
Kläder som vibrerar ska hjälpa dövblinda kommunicera. Nu finns en svensk prototyp.
Skräpmat gjorde tonåring blind.
Och ostabil färdtjänst, en utmaning för nya färdtjänstchefen i Lund.
Öppnat och stängt så med krogar, butiker och en stadsdel.
Lite ringrostigt var det så här i början, men snart ska de känna sig som ballerinor. Vi gick på vattengympa med SRF Lundabygden.
Evenemangstipsen kommer med syntolkad bio och funktionshinderföreläsning.
Och kalendern med mobilsläpp och riksdagsöppnande.
Anslagstavlan, den är idag gemensam för hela Skåne och har regionala och lokala meddelanden samt ändringar i kollektivtrafiken som innehåll. Och allra sist kommer redaktionsrutan.
Alla som har hemtjänst ska få en fast kontaktperson. Till den ska man kunna vända sig för att få stöd och svar på frågor om sina insatser och sin omsorg. Tanken är att öka tryggheten för landets 236 personer som har hemtjänst och deras anhöriga, som ofta får rycka in som projektledare när något klickar. Många kommuner har redan någon form av kontaktmannaskap, men hur det fungerar varierar. Nu har regeringen utsett den liberala riksdagsveteranen Barbro Westerholm till utredare. Hon ska bland annat föreslå vilka kunskaper kontaktpersonerna ska ha. Den som har hemtjänst möter ofta ny personal. Och bristen på kontinuitet är något man ska kunna ta upp med sin fasta kontaktperson. Men också frågor om till exempel hemsjukvården så att man slipper sköta alla kontakterna själv. Det ska vara någon som man vet har koll på läget, säger socialminister Lena Hallengren till TT. Utredningen gäller både offentlig och privat hemtjänst. Och förslagen ska redovisas senast den 1 oktober nästa år.
Till sist kom han fram, dövblinde Torbjörn Svensson från Höganäs. Sedan den 15 augusti har han tandemcyklat genom Sverige. Från Treriksröset allra längst i norr och söderut via Stockholm och Göteborg. Cyklingen är en del av hans Deaf Blind Challenge, som inte minst vill verka för en bättre fungerande vardag för dövblinda. Efter en kollaps i förra veckan fortsatte Torbjörn och hans team färden och efter mer än 200 mil i sadeln var det i tisdags dags för det näst sista stoppet, Malmö. Och vi ska till Gustav Adolfs torg där en liten folksamling väntade på ankomsten.
På Gustav Adolfs torg i Malmö har denna tisdag kväll samlats ett 50-tal människor. Många med den här röd-vita käppen, alltså en vit käpp med tre röda streck på som signalerar dövblindhet. Och de står bredvid ett stånd från ABF och förbundet Sveriges dövblinda som gör lite reklam för sina respektive saker. I väntan på att Torbjörn Svensson med team ska rulla in från Halmstad. De 15 milen kan det väl kanske vara, som är dagens etapp. Den näst sista inför slutetappen, Smygehuk, imorgon. Och då har de alltså tagit sig från Treriksröset till Sveriges sydligaste ända. Och så haffar vi en man i grå-grön jacka med en röd-vit käpp och grått skägg som heter...
Claes Nelfelt heter jag, ja. Och är vice ordförande för förbundet Sveriges dövblinda.
Då behöver jag inte fråga dig vad du gör här ikväll.
Nej.
Men vad gör du här ikväll?
Ja, här ikväll så vill vi bara synas. Vi vill liksom visa att vi finns, vi med dövblindhet. Vi är en väldigt liten grupp och det är väldigt få folk som vet om att vi finns. Och det här är första gången som vi försöker göra lite den här kampanjen tillsammans med Torbjörn Svensson. Så det har varit väldigt spännande. Så att vi försöker få folk att komma fram och fråga och vi informerar och så.
Ja, det är lite broschyrer på bordet här om dövblindhet och hjälpmedel och studiecirklar och liknande. Ni har haft andra projekt runt om i landet om just era frågor. Hur har uppmärksamheten varit, tycker du?
Jo, alltså Tobbe, alltså Torbjörn Svensson, han har ju cyklat då via Luleå, Umeå, Sundsvall och Stockholm och så. Så han har ju fått uppmärksamhet via media, lokaltidning och lokalradio. Och så bland annat så fick han ju sitta med i TV4 Nyhetsmorgon heter det. Så att lite uppmärksamhet har han ju fått då. Och vi från förbundet har märkt också lite grann att folk har liksom kontaktat oss. Så att det är ett bra sätt att kunna få lite uppmärksamhet. Vi jobbar med förfallt med tre frågor. Och det är LSS-insats och andra liknande insatser. Och sen då tolktjänst. Och så har vi då inom rehabilitering inom sjukvården. Och det är ju att då är utmaningen för oss som har dövblindhet att kunna kommunicera, för att kunna ta emot information, vad som händer i omgivning och kunna läsa. Sen också det här att förflytta oss. Det är de här tre grundläggande som vi har svårt att kunna fungera.
Du har en dövblindtolk bredvid dig som du håller i handen här och som tecknar. Så att du känner vad jag säger.
Ja, det stämmer. Det är en dövblindtolk som heter Anna som ger mig teckenspråk som tolkar vad du säger. Jag lyssnar också men jag hör inte tillräckligt bra så att jag får ju stöd att via få teckenspråk. Och en dövblindtolk tolkar inte bra utan ger syntolkning, vad som händer och ledsaga. Så de här tre olika delarna. Det är inom tolktjänsten kan man säga.
Och sådana är inte alltid en självklarhet att få så mycket som man behöver?
Nej, det har blivit svårare nu den senaste tiden.
Torbjörn Svensson och hans cykling, vad tycker du om den?
Ja, det är ju fantastiskt. Alltså, bara att köra igång och cykla från norr till södra Sverige, bara det är tufft alltså. Men hela syftet med det här är att han vill väcka uppmärksamhet om hans situation, att kunna vara pappa till sina barn. Och då behöver han de här olika stöden då inom LSS och tolktjänst som vi pratade om då.
Skulle du själv vilja göra något sånt? Cykla från Treriksreset eller paddla över det så?
Alltså jag har cyklat ganska mycket innan så att jag vet vad det är. Och där jag skulle göra egna äventyr, absolut alltså.
Nu kommer han, Torbjörn Svensson. Gående in på Gustav Adolfs torg efter dagens 15 mil etapp från Halmstad till Malmö. Iklädd svarta solglasögon, svarta cykelkläder och svarta cykelskor och rätt smutsiga strumpor och ben. Och applåderna var diskreta kan vi säga, det vill säga de var med teckenspråk, viftande händer. De flesta här talar teckenspråk med varandra.
Hej allihopa! Så otroligt härligt att få lov att vara här. Och så otroligt fantastiskt att få lov att vara här. Det är väldigt surrealistiskt att stå här i Malmö. När det precis kändes som att jag stod uppe vid Treriksröset.
Ja, du har hållit ett litet anförande och träffat en riksdagspolitiker här i Malmö. Efter, vad är det, 200 mil?
Precis, det var helt sanslöst.
Hur känns det?
Jag tänker att det är en fråga som kanske lättas att ställas om någon vecka. För just nu så är man så speedad och så inne i det här läget att cykla. Så att det är svårt egentligen att ta in vad händer med en själv eller med kroppen och sådär. Men jag får nu säga att det känns väldigt bra. För att jag menar, jag är ändå här. Imorgon är det målgång och det är så sjukt roligt. Så att jag är jätteglad för det.
Lång resa, över 2 veckor. Hur har resan varit?
Den har varit intensiv. Jag tror det är ett väldigt bra ord att beskriva. Det har varit en känslostorm blandat med otroligt positiva upplevelser med otroligt tunga upplevelser. Otroligt fysiskt tufft ibland och med stundtals fantastisk fysisk upplevelse. Så det är obeskrivligt faktiskt egentligen. Jag tror att om man verkligen ska förstå den här känslan och sånt här så måste man själv ge sig ut och faktiskt få uppleva det här äventyret. För det är nog det bästa sättet att förklara hur det faktiskt känns. Mm.
Deafblind Challenge, utmaning heter det ju.
Precis.
Vad har varit den största utmaningen?
Utmaningen egentligen, Deafblind Challenge för mig handlar väldigt, väldigt mycket om att uppmärksamma dövblindheten. Så att för mig handlar det om att göra någonting som är otroligt tufft för mig, otroligt utmanande för mig och samtidigt då uppmärksamma om situationen. Så att det var Deafblind Challenge då för mig. Och sen samtidigt faktiskt vill jag belysa den biten att när man får rätt hjälp och rätt stöd då kan man göra helt galna saker. Man kan göra vad som helst, det finns inga som helst hinder.
Vad har varit värst på resan?
Motvind. Motvind utan tvekan. Alltså, nej, men värst har nog varit egentligen när man får sina dimpar. De kommer man aldrig ifrån och då är det tufft att resa sig upp igen och försöka hitta lösningar och dylikt. Så det har nog varit det värsta tycker jag faktiskt. Mm.
Du bröt någonstans innan Sundsvall och cyklade inte till Stockholm.
Precis, det var bra.
Ja, men fortsatte sen?
Sen fortsatte vi från Stockholm och kört.
Vad var det som fick dig att fortsätta efter det?
Det var just den här acceptansen över att det här inte handlade om min fysiska bit eller min mentala bit, utan det här handlade om dövblindheten och där kan jag inte göra någonting annat än faktiskt visa hänsyn. Och det som har varit tuffast egentligen är ju den biten med dövblindheten är ju att det tuffaste har inte varit själva cyklingen, utan tuffast har varit att ta in informationen på nya ställen, att kommunicera, alltså den energi som går åt för dem väldigt vad andra uppfattar rätt så enkla ting. Det har varit den absolut mest brutala upplevelsen. Men då får man faktiskt vara ödmjuk mot sig själv och acceptera det läget och faktiskt känna sin stolthet över att ja, men fysiskt fixar jag det här och mentalt fixar jag det här. Och då känns det, och då var det inte så svårt att sätta igång igen. Så att då var det bara till att gästa tusan på det här och det här är en otroligt viktig resa så att jag ville fortsätta och avsluta det.
Hur känns kroppen idag då?
Det är svårt, alltså rumpan klart i att det där de har fått mycket stryk. Sen har mina stackars händer också fått väldigt mycket stryk.
Ja, du har några slags bandage.
Ja, jag har fått skadade leder och inflammerade nerver här nere som har ställt till det väldigt mycket för mina händer. Så att, och detta har ju egentligen varit en väldigt stor huvudbry för mig för det här är ju mina verktyg, mina händer. Så det har varit en stor oro att de ska ha råkat ut och skadas på något vis eftersom jag är så beroende av dem.
Det här gjorde du för att uppnå uppmärksamhet kring frågor om dövblindhet. Nu märkte vi att det kom en riksdagspolitiker och pratade med dig här, Jasmine Bladelius. Du blev inbjuden till socialutskottet för att misstänka jag prata om just det.
Ja, det är ju det här som jag blev så himla glad över. Därför att det är ju sån tystnad kring just det här ämnet. Och gruppen personer med dövblindhet är så enormt lätta att köra över. Och samtidigt finns ju nästan ingen som helst kunskap om det. Allmänkunskapen existerar ju inte om vad dövblindhet är för någonting. Utan det ytterst få sakerna som finns är ju oftast väldigt starka fördomar eller liksom inte korrekta med verkligheten. Och den biten är ju så en enorm viktig brygga att uppnå. Att faktiskt förstå att mitt emellan de här två världarna så måste det bestå en bro. Och då blir jag så otroligt glad när jag blir inbjuden för att faktiskt få möjlighet att prata om vad dövblindhet är och faktiskt förklara om hur livet förändrar sig. Och det är en otroligt viktig bit att visa att vi är människor och om vi får rätt stöd så kan vi ge tillbaka till samhället så många, många gånger om och faktiskt bidra.
Några mil kvar. Smyghuk imorgon.
Precis, 5 mil kvar, ingenting. Ja. Det gör vi på bakhjulet, tror jag. Ja.
Vad ska du göra sen när du har gått i mål?
Det Sen är det bara att vila. Det här har ju tömt alla mina batterier jag har i kroppen och huvudet. Så att det här är lång återhämtningstid. Det värsta kommer efteråt med förmodligen panikångest, utbrändhet och sådana här saker och ting. Så att det blir en hård smäll att hantera sen efteråt. Och det här är ju precis så det är att leva med dövblindhet. Så att för mig vet jag att nu kommer det en tuff tid. Men så kan jag leva på minnena och leva på upplevelsen och alla dessa sköna människor jag träffat och sånt. Så att, otroligt viktigt.
Sa Torbjörn Svensson från Höganäs som tillsammans med sitt supportteam i onsdags också nådde fram till slutmålet. Sveriges sydligaste punkt, Smygehuk. Reporter på Gustav Adolfs torg i Malmö var Mats Sundling. Och som vi hörde fick alltså Torbjörn Svensson när han kom till Malmö också en inbjudan till riksdagens socialutskott. Den kom från den socialdemokratiska ledamoten Jasmin Bladelius.
Jag kom hit idag därför att jag via ABF fick en inbjudan att komma hit och se när Torbjörn anlände men också lyssna på Torbjörn och också hålla ett litet tal här på platsen. Men det var också så att jag kände att jag ville komma hit. Jag har följt Torbjörn på hans förra resa mellan Helsingör och Helsingborg över sundet förra året. Och har också följt honom i år på hans resa och tyckte det var viktigt att få komma hit. Inte för att hålla något tal primärt utan framförallt för att lyssna på Torbjörn och på de frågorna som han tycker är viktiga att driva och att vi politiker tar med oss. Så det kommer jag ta med mig härifrån. Och jag valde också att bjuda in Torbjörn till riksdagen, till oss i socialutskottet för att lyfta de frågorna som är så viktiga för himla många människor. Men där jag som ansvarig politiker inte på något sätt är proffs utan det är naturligtvis Torbjörn och alla som det berör som är proffs på de här frågorna och då är det också viktigt att det ges möjlighet till samtal mellan oss.
Det är några frågor som han och andra med dövblindhet driver, rätt till tolkhjälp, bättre ledsagning, LSS-frågor och sånt. Vad bör göras tycker du?
Alltså framförallt så tycker jag att den utredningen exempelvis som vi har kring tolk och tolkning det behöver hända någonting med den. Just nu ligger den ganska stilla och det tror jag är förödande. Jag tror det behöver hända någonting med den. Men sen är det också så att även om vi naturligtvis är medvetna om många av de frågor som Torbjörn och andra driver så är det viktigt att vi hela tiden får input i de frågorna. Vi har LSS-utredningen, vi behöver input där, vi har förändringar i huruvida man får beviljad assistans och så vidare. Alla de frågorna är naturligtvis oerhört viktiga för de här människorna och därför behöver vi input i vårt fortsatta arbete. Även om vi naturligtvis jobbar hårt med de här frågorna så behöver vi hela tiden bolla dem. Och det tror jag är jätteviktigt också framöver.
Vi hörde föreningen eller förbundet FSDBs ordförande tala och vi har hört andra säga det också att utvecklingen är på väg lite åt fel håll när det gäller människor med funktionsnedsättning och politiken. Att det har blivit tuffare villkor när det gäller möjligheter att ta sig fram på lika villkor som andra. Vad säger du om den analysen?
Ja, men det är alldeles förödande. Alltså, vi ser ju också den utvecklingen naturligtvis. Inte för att vi politiskt har ändrat någonting i lagstiftningen. Men det är naturligtvis så att saker har ju hänt som har gjort att lagstiftningen har använts på fel sätt. Det har slagit ut fel. Och det gör otroligt mycket för de här människorna som behöver och som ska ha rätt till att leva precis som alla andra på lika villkor. Och när det gör det, när det slår ut på fel vis som vi har sett att det har gjort oavsett om man väljer att säga att det handlar om att man politiskt har uttalat någonting eller om man väljer att titta på domar som har fallit ut, som har gett praxis i verksamheten och så vidare. Oavsett vad anledningen är, alltså när vi ser att det slår fel ut, när vi ser att det inte går i linje med ambitionen med lagstiftningen, då måste vi också våga ta ett steg tillbaka. Och det tycker jag nog att vi gör nu där vi ändå ser över lagstiftningen och med ambitionen om att alla som har rätt ska ha rätt till assistans.
Det sa Jasmin Bladelius som sitter i riksdagen och dess socialutskott för Socialdemokraterna. Och Claes Nelfelt är förstås vice ordförande och inget annat för FSDB, Förbundet Sveriges Dövblinda. Reporter var Mats Sundling.
Forskare i Borås har kommit långt med att ta fram kläder som kommunicerar med den som bär dem via vibrationer. Och det här kan vara ett sätt att ge personer med dövblindhet en större möjlighet att få reda på vad som händer i omgivningen. Nils Christer Persson är forskare på Textilhögskolan i Borås.
Det finns något väldigt intressant i att utvidga kommunikationsmöjligheterna. Vår kultur är väldigt mycket fokuserad på synen och hörseln. Men beröringssinnet, haptiken, är lite bortglömt, i alla fall som kommunikationsmedel. Så det finns något annat i det, att man känner efter att man mår bra om man berör omgivningen och sådär. Men det finns något väldigt närliggande med textil i alla fall. För vi känner efter om vi mår bra med kläderna eller känner oss tillfreds en dag vi tar på oss den där favorittröjan eller favoritbyxan. Redan där är det någon form av kommunikation, kan man säga, med beröring. Och det där är en bra startpunkt för att ta steget ännu vidare då och sätta in olika vibrationer, kan det vara. Det kan vara värme, det kan vara, faktiskt kan vara kyla, det kan vara någonting som passar för kommunikation då.
Och det är forskare från många olika länder som ingår i detta EU-projekt. Men det koordineras från högskolan i Borås. Förutom Sverige så deltar Grekland, Tyskland, Frankrike, Holland, Polen och Storbritannien. Och en prototyp som man tagit fram, det är en väst som kommunicerar via vibrationer. Men man kan tänka sig helt andra plagg också, säger Nils Christer Persson.
Det finns nog väldigt många olika. Vi har gjort en, ska säga, mer en klänning. Man kan tänka sig en t-shirt, man kan tänka sig en jumper, man kan tänka sig sittdyna om man kör rullstol, en madrass, en filt. Det finns mycket där. Och det fungerar så att det är egentligen en del i ett helt system, och det är därför vi behöver bara många kompanjoner runt om i Europa som är specialister på olika delar. Det fungerar så att vi faktiskt har både delar som kan ta in information i ett rum, vad som händer i ett rum, hur det ser ut. Om det finns hinder, om det finns nära och kära i trakten i rummet. Om det är ett visst avstånd till min gröttallrik. Vad som helst. Då har vi ett system med kameror och avståndsigenkänningsutrustningar. Och så tar vi in den informationen, sänder upp den informationen till en dator eller till molnet där det behandlas. Och då analyseras vad är det egentligen som finns i rummet. Och så analyserar vi faktiskt också en ansiktsigenkänning. Då kan vi se om det är en välbekant person eller en ny person som kommer in i rummet. Och sen då så kan den här informationen gå ner tillbaka till flagget då. Och så kan det komma ut i form av en vibrerande signal att det här är en person som jag känner. Och då är det ju så att vi har specialiserat oss mest kanske mot personer som har dövblindhet. Och där finns det ett välutvecklat kommunikationssystem, språk, så att man tecknar på ryggen. Det finns ett antal tecken. Och det har vi tagit fasta på och använder oss av som idé för att då efterlikna det i flagget. Och det är jättebra med kläder då, eftersom de onekligen finns på ryggen. Så då har vi ett system där vi försöker efterlikna att man drar med fingret tvärs över eller rakt ner eller snett eller runt. Och då tecknar de här signalerna, eller tecknen då.
Har personer med dövblindhet testat plaggen?
Ja, vi har haft flera stycken som har testat det och kommenterat och tittat vilka scenarier som är bra. Det hela är byggt på en, jag tror faktiskt, världens största intervjuundersökning med personer som har dövblindhet i 5 olika europeiska länder. Att vad är det man egentligen behöver i sin vardag? 1. Vad som är väldigt viktigt är att man vill ha mänsklig kontakt. Jätteviktigt. Så vi ser ju detta som ett komplement där man kan fånga vissa typer av information. Man kanske inte kan de mest avancerade, fullständiga språkliga tecken kanske vi inte kan förmedla på det här sättet då. Men kanske just att nu applåderar man i ett rum, nu skrattar man. Den typen av information skulle kunna fungera då. Så kan man behålla sin vanliga tolk och kommunikatör då.
Är det svårt att lära sig det här när man får tecken via kläderna?
Det vi har gjort är faktiskt relativt enkla tecken. Och de i alla fall upplevs nog som väldigt förståeliga. Man känner att det är en linje tvärs över ryggen, horisontellt. Eller att det går uppifrån och ner. Det är ganska tydligt faktiskt. Så långt har vi lyckats i alla fall. Sen ska vi då titta på mer avancerade figurer och sådär, och runda figurer och sådär.
Och är det nästa steg i utvecklingen?
Ja, det nästa steget i utvecklingen är att få ihop hela kedjan, så att säga, hela systemet. Då. Jag sa just att det finns en kamera, vi ska analysera data, vi ska få ner data. Och så ska vi ha ytterligare prat med personer som har dövblindhet. Vi har väldigt goda kontakter där. Men vi ska försöka komma i en fas där vi kan börja testa att vi har gjort så många system och plagg så att det går att testa.
Och när kommer det att finnas ute på marknaden, tror du?
Ja, det är en jättebra fråga. Alltid svårt. Alltså egentligen, själva tekniken finns där och jag skulle säga 3-4 år.
Det sa Nils Christer Persson, forskare vid Textilhögskolan i Borås. Reporter var Åsa Kjellman Erisi.
Skräpmat har gjort en brittisk tonåring blind. Han levde på vitt bröd, pommes frites, chips och vissa köttprodukter från 7 års ålder. Näringsoptisk neuropati kallas sjukdomen som skadar synnerven, och den hade gått att behandla om den hade upptäckts i tid. Även pojkens hörsel påverkades när han var i 14 års åldern, och därpå försämrades synen. Idag är han 19 år, blind, arbetslös och utan vänner, skriver den brittiska tidningen The Guardian, och tillägger att den unge mannen också lider av en ätstörning som gör honom extremt känslig för hur viss mat smakar, doftar, känns och ser ut. Men chips och pommes frites kunde han alltså äta. Tidskriften Annals of Internal Medicine har med patientens tillåtelse skrivit om hans fall för att understryka hur viktigt det är med en varierad och näringsriktig kost, liksom att det visserligen är välkänt att skräpmat ökar risken för cirkulations- och hjärtbesvär, men mindre känt att dålig kosthållning också kan orsaka bestående skador på nervsystemet, även synnerven.
Lund har en ny färdtjänstchef sedan några veckor tillbaka. Och färdtjänsten där har länge fått kritik från resenärerna för att den inte fungerar bra, även om det blivit bättre och färre klagomål under 2019. Men osäkerheten kring vad som ska hända framåt med idliga överklaganden av upphandlingen gör att framtiden är oklar. Något som gör arbetet svårare för den nya chefen Per Tranström, som tidigare arbetat med serviceresor och liknande frågor inom Skånetrafiken.
Vi har ju haft en lång resa med först förvaltningsrätten, upp i kammarrätten, nu tillbaka i förvaltningsrätten. Så tiden har ju gått och vi har tvingats förlänga befintliga avtal i flera omgångar. Och det nuvarande avtalet är förlängt till den sista mars nästa år.
Som ny då färdtjänstchef, hur påverkar det ditt jobb att det inte finns något stabilt, att så här ska vi ha det framöver, utan att det är liksom, ja, 6 månader i taget?
Ja, det är ju klart en utmaning. Dels får man ju tänka framåt, vad kommer att hända och hur lång tid kan det dröja innan vi får en stabil verksamhet. Men samtidigt får man ju faktiskt jobba med de förutsättningar som finns. Det är trots allt flera månader kvar på avtalet. Jag har jobbat ganska nära Sverigetaxi, eller Cab Online Group som de heter också, under lång tid och känner dem ganska väl. Och min förhoppning är ju att även om det har blivit bättre, att det fortfarande kan bli än bättre. Och att det är viktigt att jobba med de förutsättningar som finns. Sen får vi se vad som kan hända efter mars nästa år. Avtal och upphandling av nya färdtjänsttrafikföretag, det är jag ganska bekant med, som jag har hållit i dem under de åren på Skånetrafiken som jag varit där.
Och om du ser på hur färdtjänsten fungerar idag i Lund, vad är det för åtgärder som du tycker behöver göras just nu?
Det jag har sett som skiljer sig, som jag inte är nöjd med om man jämför, det är nog punktligheten. Den måste bli bättre. det är helt avgörande för folks trygghet, tror jag, att bilarna kommer när de ska.
Så hur är punktligheten idag?
Den ligger strax över 80% om jag har förstått siffrorna. Nu mäter man på lite olika sätt. På Skånetrafiken låg man snarare på 90% eller däröver. Så det skiljer för mycket, skulle jag vilja säga. Och även om man mäter lite olika, men det måste vi jobba på. Det finns en sak till som inte känns tillfredsställande. Det är tyvärr för många klagomål på språksvårigheter. Det är inte riktigt bra. Man känner sig inte förstådd när man ringer och beställer resor. Jag trodde det var ett problem som hade gått över, men det finns kvar.
Den här upphandlingen, den har legat i förvaltningsrätten och kammarrätten, och det har dröjt och dröjt och dröjt. Och har ni någon tid nu som ni vet att då blir det klart?
Man får aldrig ett sådant löfte. Det som är sagt nu, det är troligen i slutet på den här månaden. Och det hoppas vi givetvis på, så att vi kan planera. Men även ett beslut nu kan ju överklagas till kammarrätten. Så ja, det är absolut ingen rolig situation för våra resenärer, en otrygghet.
Men även om man får ett beslut inom kort, när det gäller om DRT Solution som vann upphandlingen till slut också får ta över färdtjänsten i Lund, så har viktig tid försvunnit av de ursprungliga 4 åren som upphandlingen gällde. Och det är också en viss startsträcka när ett nytt bolag ska ta över färdtjänsten.
Jag skulle säga att det tar säkert ett halvår innan man kommer in i det och allt fungerar på den nivå man verkligen vill leverera. Och då är det tyvärr en ganska kort tid på avtalet. Det går ut i mitten på 2022. Så det är egentligen en för kort period.
Så många av de åren har försvunnit som de egentligen skulle ha kört färdtjänsten?
Ja, ursprungligen är det ett 4-årskontrakt. Och alla kalkyler är säkert gjorda med det som förutsättning för de bilar man behöver köra in och bygga upp en organisation. Det är en investering varje företag måste göra för att komma igång med sin verksamhet. Vi får se helt enkelt vad som händer framöver. Man är ju inte bunden vid sitt anbud hur länge som helst, och den tiden har egentligen gått ut. När vi vet beslutet får det bli en dialog med respektive trafikföretag.
Tycker du att det är rimligt att upphandla för 4 år när överklagan och så vidare, som inte bara händer i Lund utan på väldigt många ställen, tar så lång tid?
Alltså nu är det ju lagstiftningen reglerat max 4 år, så där kan vi inte göra någonting åt det. Och det sägs att vi ska vara ute i god tid, att vi ska räkna med de här processerna. Men ett halvår, ett år, mer än så, är liksom orimligt att räkna. Man kan inte heller gå ut och be om anbud för någonting som ligger för långt framåt i tiden. Det är för mycket förutsättningar som förändras som man vill ha med i nästa avtal. Men det kommer nya miljökrav, krav på bilarnas utformning. Allting förändras hela tiden, och då kan man inte handla upp i för god tid heller. Det är en orimlig situation vi befinner oss i just nu.
Vad består det orimliga?
Att myndigheterna och lagstiftningen kräver att vi ska vara ute i god tid samtidigt som vi bara kan teckna 4-åriga avtal. Det man kan göra, som man tyvärr inte gjort här, man kan ha ett icke-fixt slutdatum, utan att det är 4 år från trafikstart framåt. Där får man väl säga att man har inte riktigt förutsett att man skulle kunna hamna i en så här svår situation. Tyvärr.
Det sa Per Tranström, som är ny färdtjänstchef i Lund. Reporter var Åsa Kjellman Risi.
Öppnat och stängt. I Malmö så kan en ny stadsdel sägas ha öppnat. Limhamns sjöstad heter den och ligger i det gamla hamn- och industriområdet mellan Dragörkajen, där Danmarksfärjorna gick, och Ribersborgsstranden. Mer än 4000 bostäder ska det bli, och en hel del av dem är nu klara. Vårdcentralen Limhamn, den har flyttat från Järnvägsgatan till ett nybygge på Övägen 1. Där finns nu också barnmorskemottagningen. I samma kvarter bredvid de gamla cementsilorna öppnade i förra veckan Coop, stadsdelens första livsmedelsbutik. Och i lokalen bredvid har apoteket slagit upp dörrarna.
I Ystad har en Maria-mottagning för unga med missbruk och psykisk ohälsa öppnat på Nils Alins gata nummer 1, som ligger på regementet. Sen tidigare finns Maria-mottagningar i Malmö, Kristianstad, Hässleholm, Helsingborg och Lund.
I Hör stängde i förra veckan Larssons ur, optik och guld för gott efter 94 år. Adressen var Storgatan 35.
I Falsterbo har Mike Arvblom pizza öppnat. Döpt efter ägaren som vann pizza VM 2011. Adressen är Strandbadsvägen 1 i lokalen bredvid Falsterbo-grillen.
I Trelleborg har Mercurius, tidigare mest känd som nattklubb, öppnat igen. Nu med nya ägare och som pub med live-underhållning. Adressen är Strandgatan 28.
I Helsingborg har restaurang Vass öppnat vid Kvickbron. Matinfluenserna kommer från Japan och New York och kockarna ska använda lokala råvaror. Adressen är Parapeten 1.
Och i Lund har baren och restaurangen Färgstarkt öppnat på Stora Södergatan 8 i en lokal där det tidigare funnits ett färgeri och väveri. Rom är specialiteten och inredningen som går i karibisk stil får sägas vara just färgstark.
Att röra på sig, det är bra för både kropp och knopp. Det kan ett gäng damer från SRF Lundabygden någonstans i åldersspannet mellan 50 och 90 intyga. En del av dem har varit med i över 10 år på en timmas vattengympa i veckan på Habogård i Lomma. Vi följde med dem när höstterminen började i tisdags.
Får jag inte börja igen?
Jo, visst är det.
Ja, en efter en kommer de ner i bassängen. De flesta med badmössor på sig, men inte alla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 damer i bassängen. En dövblindtolk.
Jag heter Charlotte Johansson.
Och du ska inte i bassängen. Varför är du här?
Nej, jag är här som dövblindtolk eftersom en av personerna både hör och ser dåligt. Och jag är här för att syntolka, det vill säga beskriva det som händer i vattnet som inte hon ser själv.
Ledaren Pia delar ut skumplastkorvar och hantlar.
Då hantlar, vad ska du ha hela tiden om inte jag säger något annat?
Varför väljer ni olika stora hantlar?
Det är olika tungt.
Svänga med armarna i vattnet.
De är underbart bra.
Hallå!
Ni ska ha armarna fram och tillbaka under vattenytan. Man ska jobba, för här sprider liksom ingen motstånd. Då ska vi se.
Där så går ledaren Pia och visar en ny deltagare hur man ska göra med hantlarna. Damen har på sig en fantastisk badmössa med blommor i massor av färger.
Först åt ena hållet och sen åt
andra. Då blir de åtsagda att jogga med höga knän. Och ledaren Pia står i bassängen och visar. Och tolken gör rörelserna på torra land. Så att de joggar på stället och har hantlar som åker upp och ner. Den nya damen har kommit igång riktigt ordentligt. Nu var instruktionen att hoppa med armar och ben i kors. Korsa armarna fram och tillbaka och korsa benen fram och tillbaka samtidigt. Och hantlar i händerna. Hantlarna som används är i plast och väger inte mycket. utan det är storleken som alltså spelar roll. Större hantel lika med större vattenmotstånd och tuffare utmaning. Och det är ju vattenmotståndet i bassängen som är grunden för träningen. Pendla med benet, säger hon. Jag skulle säga att det ser ut som benspark. Men det är väl samma sak, kanske.
Armarna rakt utåt. Och så för vi dem framför kroppen. Raka armar i kors.
En timme tar vattengympapasset. Rörelserna skiljer sig inte mycket från de man gör på ett betydligt tuffare pass på Friskis och Svettis i Malmö. Det var lite lugnare här bland damerna i bassängen på Habogård i Lomma. Stämningen är hög i bassänghallen som har stora fönster mot grönskan utanför. I luften här inne så är det 29 grader varmt och i bassängen ytterligare några grader varmare.
Så, och så sjunker vi ner i vattnet. Och så sträcker vi oss upp. Se hur högt vi når. Och så tar vi en gång till. Och så tack för idag. Tack för idag.
Hur gick det, tycker du?
Ja, det är alltid lite ringrostigt första gången, fastän det är åttonde terminen som jag har det med de här damerna. Och man glömmer ändå.
Men hon i fina badmössan var väl ny?
Hon är helt ny, ja. Ja, ja, precis.
Ja, jag kan inte stå stilla, jag bara flyter. Jag kan inte stå på golvet.
Det var som jag sa, du lär dig med tiden.
Det hoppas jag.
Ja, det är så skönt.
Ja, men...
Och Monica Steorn, det var hon som hade med sig dövblindtolk. Hon säger så här.
I och med att jag inte hör så bra så tar musiken över och det är svårt att höra vad Pia säger. Men då har jag ju en tolk som jag kan titta på och som visar. Så det är jättebra.
Hur känns det nu efteråt?
Vad sa du?
Hur känns det nu efteråt?
Ja, jag var lite ringrostig. Det var jag. Man kom igen i slutet av terminen så dansar vi som älvor i vattnet.
Och så försvinner alla deltagarna ut för att duscha och sen ska det bli kaffe.
Hej, får jag stoppa er på väg in till kaffet? Jag börjar med dig med käppen. Vad heter du?
Cecilia.
Hur känns det efter passet?
Som reumatiker så är det väldigt skönt att kunna röra sig i varmvattnet. Det är liksom inget, ta inte emot.
Och ser du så att du ser Pia när hon instruerar?
Nej.
Och det räcker med att höra?
Nu gör det när man har lärt sig. Men i början så blev det ju fel som fick komma fram och visa handgripligen. Så att den som är rädd för att komma med för att man inte ser, det funkar. Man bara säger till.
Hur länge har du varit med?
Kan det vara 10 år nu.
Så att då kan du rörelserna?
Ja.
Du vet det?
Mona.
Och hur länge har du varit med i vattengympan?
Ja, så jag var med bland de allra första, så jag vet inte riktigt om hur länge det är, om det är 10-12 år någonting.
Vad ger det dig?
Ger mig mycket, för jag slipper ha så mycket ont i ryggen en timme. Så då, det är roligt tycker jag att röra på mig.
Och vad säger du till den som kanske inte har riktigt kommit igång och inte testat?
Nej, men det är bara att hoppa på och försöka och passar det så är det ju bra och trivs de inte gör då är det ju, behöver de inte vara med mig. Man måste ju testa. Ja, det är höjdpunkten på dagen, fikat efter.
Kommer ni ihåg när de ändrade så vi fick en kaka istället?
Ja, men då protesterade ju alla. De ville ha mackan.
Mona, sträck ut näven.
Ja, tack. Så.
Vem av er var det som var ny?
Jag. Maj-Britt.
Jag tänkte fråga hur du tycker att det gick när det var första gången.
Jag tyckte det gick jättebra, absolut. Och jag gjorde så gott jag kunde.
Kommer du att komma tillbaka?
Absolut.
Och så byter vi och tar det andra.
Thank you.
träffade SRF Lundabygdens vattengympagäng på Habogård i Lomma, där Lunds kommun har verksamhet för seniorer och personer med funktionsnedsättning. Och bland dem vi träffade fanns gympaledaren Pia Tiensu, deltagarna Maj-Britt Andersson, Cecilia Linderoth, Mona Olsson och Monica Steorn samt dövblindtolken Charlotte Johansson. Och vi ska tillägga att de skumplastkorvar som nämndes i inslaget används som gymparedskap. Och reporter var Dodo Parikas.
Evenemangstips, och vi börjar med två syntolkade biofilmer. Dels är det den nya spelfilmen 438 dagar. Filmen bygger på journalisten Martin Schibbys och fotografen Johan Perssons tid i fångenskap efter att de försökt ta sig in i konfliktområdet Ogaden i Etiopien på gränsen till Somalia. Och 438 dagar var den tid svenskarna hölls fångna i Etiopien. Gustav Skarsgård och Mattias Varela spelar huvudrollerna och filmen har haft biopremiär. Och idag, fredagen den 6 september, är det premiär på Jane Magnussons dokumentärfilm Hasse och Tage, en kärlekshistoria. Syntolkningarna till bägge filmerna finns för nedladdning i därtill avsedda appar.
Vi har tidigare berättat om Ola Salos rockshow It Takes a Fool to Remain Sane, som ska gästspela på Malmö Arena. På grund av publiktrycket har det släppts fler biljetter till alla föreställningarna, även till den som varit utsåld. Showen ges ikväll den 6 september klockan 20 och sen den 7 september klockan 15 och klockan 20 samt den 12, 13 och 14 september klockan 20. Biljetterna kostar mellan 795 och 1225 kronor och bokas via Ticketmaster.
Gamla synsätt spökar än, funktionshinder genom tiderna, är ämnet för en föreläsning på Malmö stadsarkiv den 10 september 18.30. Föreläsare är Margareta Persson, tidigare ordförande för Funktionsrätt Sverige och författare till en bok från förra året med samma titel som föreläsningen. En fråga som ställs är hur mycket gamla värderingar styr oss än idag, till exempel i synen på personliga assistenter eller fosterdiagnostik. Det är fri entré och ingång via Frisgatan 19C, runt hörnet från Stadsarkivets huvudingång på Bergsgatan.
Den 12 september kör Östra Tomarps föreläsningsförening igång sitt höstprogram med tre före detta fotbollsmålvakter som senare valt helt olika karriärer. Mats Andersson, Ronny Hellström och Peppe Eng. Rubriken är en meteorolog, en världskänd fotbollsmålvakt och en sportjournalist. Den 10 oktober kommer Anna-Lena Brundin och Jan Sigurd med föreställningen Piraten och Sten Broman, en underhållande timme i ord och ton. Tidigare partiledaren för både Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ, dock inte samtidigt, alltså Gudrun Schyman, talar den 24 oktober på temat 100 år av kvinnlig rösträtt. Men varför har vi kvar så stora skillnader? Den 7 november föreläser Jessica Abbott, som är lektor i evolutionär genetik på Lunds universitet, om hur gener påverkar vårt liv och vad som är sant och falskt om genetik i vardagen. Och hösten avslutas den 21 november med Andreas Brettman från organisationen Missing People, som letar efter försvunna personer. Alla föreläsningarna börjar klockan 19 och man håller till på Bygdegården på adressen Storgatan 52 i Östra Tomarp. Ett terminskort kostar 200 kronor, enstaka föreläsningar 70. Och mer information kan man få på telefon 070 965 35 96.
1944, alltså för 75 år sedan, rasade andra världskriget ut i Europa. Men i Sveriges tredje stad, där vägrade man vara pessimistisk inför framtiden och byggde en ny flott teater. Den 14 september blir det öppet hus och jubileumsfirande i den byggnad som idag inhyser Malmö Opera, men där det tidigare spelades både opera, operetter och talteater och som då hette Malmö Stadsteater. Under det öppna huset är foajén öppen mellan 12 och 14.30 med tipspromenad, utställningar med mera. Och fram till klockan 15 blir det även uppträdanden utomhus på husets balkong mot piazzan. Och allt är gratis utom fikat som kostar 19 kronor och 44 öre. Alltså apropå invigningsåret 1944. Besökare i tidstypiska 40-talskläder är extra välkomna. Det anordnas även visningar hela dagen och en kammarkonsert i foajén klockan 15. Men till dessa finns bara ett fåtal biljetter kvar som delas ut på plats.
På föreningsgården Ive blir det föredrag med Alexandra von Schwerin den 17 september klockan 19-20. Slottsfru, lyxhustru eller företagsledare är rubriken. Von Schwerin har under många år lyft fram starka kvinnliga förebilder i utställningar på Skarhults slott där de bor. Biljetterna kostar 180 kronor och då ingår även kaffe eller te samt smörgås som serveras från klockan 18. Ungdomar och studenter betalar hälften. Föreningsgårdens adress är Ärkebiskopens väg 107 i Fjällkinge. För bokning kan man ringa 044 12 58 20. Eller mejla kristianstad.tf@riksteatern.se. Och Ive, den når man via landsvägsfärja från Barum.
Universell utformning och ett samhälle tillgängligt för alla är ämnet för en föreläsnings- och diskussionseftermiddag anordnad av Neuroförbundet den 24 september mellan 13 och 16 i Anselmsalen som finns i psykiatrihuset Baravägen 1 i Lund. Medverkar gör Maja Almén, arkitekt och sakkunnig i tillgängligt byggande, samt Per-Olof Hedvall från Certec vid Lunds tekniska högskola. Det är fri entré och ingen föranmälan. Under eftermiddagen blir det också en fruktpaus.
Det är dags för Kristianstad-premiär för musikalen Guys and Dolls, eller som den hette på svenska vid premiären 1955, Pysar och Sländor. Underhållningspatrullen sätter upp föreställningen som spelas mellan den 21 september och 17 november, främst lördagar och söndagar. Men under några veckor även torsdag och fredag. Nordic och Coop City i Kristianstad säljer biljetter. Och det gör även Kristianstads teaterförening som har telefon 044 12 58 20. Biljettpriserna varierar mellan 135 och 385 kronor. Beroende på var man sitter. Föreställningen varar 2,5 timmar inklusive paus. Och det finns också möjlighet att boka teatermeny som intas före föreställningen och den kostar 195 kronor.
Det blir krogshow på Södra Kasern i Kristianstad den 27 och 28 september samt 4 och 5 oktober klockan 19. Det är Roger Liljenberg, Mats Olofsson och Micke Andersen som tillsammans med gästartisterna Monia Sjöström och Helene Persson gör showen 90 år och ocensurerat. En krogshow utan hängslen, livrem och skyddslina. Och de 90 åren, det är artisternas sammanlagda tid på scen hittills. Nordic säljer biljetterna som kostar mellan 595 och 695 kronor och då ingår en filébuffé med tillbehör.
Evert Taube är inte den enda svensk som lämnat spår efter sig i Argentina. Det finns fler och vilka det är går att få reda på i Munka Ljungby folkhögskolas bibliotek den 3 oktober klockan 19 när journalisten och författaren Per-Olof Tell föreläser. Den 17 oktober, samma klockslag, kommer Lundaläkaren och Fråga Lund-experten Henrik Widegren för att berätta varför skratt och humor är så viktigt. Den 31 oktober är temat lokaltidningens roll i en mediebransch i förändring. Prata då gör HDs chefredaktör Jonas Kanje och den grävande journalisten Truls Nilsson. Den 14 november handlar om Nepal efter en jordbävning. Och den 28 november slutligen om mathållning, främst för äldre, under rubriken Fika för livet. Adressen är Nygatan 2 i Munka Ljungby. Medlemskap kostar 150 kronor och då är det ingen entréavgift. Annars är priset 40 kronor per gång.
Dunkers kulturhus i Helsingborg drar igång sin samtalsserie i konsertsalen den 5 oktober klockan 14. Först ut är skådespelaren och dramatikern Mikael Segerström som samtalar med Dunkers chef Gunilla Leverens om sin uppväxt i Skurup och åren med film, tv och teater. Men framförallt om att vara människa. Författaren Ann Svärd Börde från Perstorp inträder i Svenska Akademin i december. Och den 26 oktober klockan 14 samtalar hon med journalisten Cecilia Nebel. Två dagar senare, den 28 oktober, möter Nebel journalisten och författaren Katarina Wenstam. Hon har bland annat skrivit två reportageböcker om mäns övergrepp på kvinnor. Det samtalet startar 18.00. Och så träffar Mikael Olsson Alsafandi, författaren och dramatikern Jonas Hassan Kemiri den 30 november klockan 14. Biljetterna kostar mellan 170 och 255 kronor per samtal och säljs av Ticketmaster eller Dunkers.
Med anledning av hjärnans dag den 16 oktober blir en kunskapsdag om hjärnan på Habogård i Lomma. Medverkar gör Thomas Deirborg som är docent med inriktning på neuroinflammation. Han ska tala om hur fysisk aktivitet påverkar hjärnan. Och läkaren Ola Schenström ska berätta om mindfulness och dess inverkan på hjärnan. Det finns en servering kallad Brain Food Café. Och tiden är 11-15 med föreläsningsstart 11:00 och 13:30. Föranmälan ska göras på telefon 046 359 45 75 mellan klockan 9 och 12 på vardagar. Och det finns också möjlighet att åka med en specialbuss från Botulsplatsen i Lund. Den går klockan 10:30 med retur klockan 15. Och även det ska förbokas. Och det hela är gratis.
Biljettinformation. Ticketmaster, telefon 077 170 70 70. Nortic 0455 61 97 00. Coop e-galleria Boulevard 010 747 22 72. Och Dunkers biljettcentral 042 10 74 00.
Kalendern för årets 37:e vecka börjar måndag den 9 september då Anita och Annette har namnsdag. Eventius och Gorgonius har också varit med, men är bortsopade ur namnsdagslängden sedan århundraden. Och händer inget annat innan dess i den brittiska politiska berg- och dalbanan så suspenderas det brittiska parlamentet från och med denna dag och fram till den 14 oktober. Fast när vi läser in denna kalender och kanske för det mesta annars är läget högst oklart. För ett år sedan avled brottaren Frank Andersson, född 1956. Året som också gav Sverige och världen tennisspelaren Björn Borg, skidesset Ingemar Stenmark och fridrottaren Linda Haglund. Den sistnämnda avliden även hon.
Tisdagen den 10 september är det dags för riksdagens högtidliga öppnande, eller som det officiellt heter, riksmötets öppnande. Det här är också den internationella dagen för självmordsprevention. Bland män mellan 15 och 44 år är självmord den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Och medan självmorden minskat i antal i stort så ligger de på samma nivå bland ungdomar och unga vuxna. Detta enligt forskning från Karolinska institutet i Solna. Företaget Apple, som haft vikande försäljningssiffror, släpper en ny iPhone-modell denna dag. iPhone 11 heter den. Och nyligen gick Apple ut med en ursäkt för att deras rösttjänst Siri avlyssnats av personal. Vi inser att vi inte fullt ut levt upp till våra höga ideal, skrev företaget då i ett uttalande. 90 år fyller operasångerskan Busk Margit Jonsson, bördig från Dalarna. Och 2 år har gått sedan underhållaren, skådespelaren, samhällsdebattören med mera Hasse Alfredsson gick bort. På biograferna visas nu den nya dokumentären om honom och parhästen Tage Danielsson. Hasse och Tage, en kärlekshistoria heter filmen, som senare även kommer som serie i SVT. Och det är Turid och Tord som har namnsdag.
Onsdag den 11 september är Dagnys och Helnys namnsdag. Det här datumet, den 11 september, blev för 18 år sedan synonymt med islamistisk terror i och med attentaten mot World Trade Center i New York och USAs försvarshögkvarter Pentagon. Och för 2010 år sedan, alltså detta datum år 9 efter vår tideräkning, ägde ett historiskt och fortfarande omtalat slagrum i Kalkrise nära nuvarande tyska Osnabrück. Germanska stammar, ledda av generalen Arminus, som tidigare varit i romersk tjänst, lades i bakhåll för romarna och 3 romerska legioner utplånades. Upp till 20 000 ska ha stupat. Och därefter sattes P för fortsatt romersk expansion norrut, det vill säga bortom floden Ren. 90 år har denna dag gått sedan författaren och ledamoten av Svenska Akademin, Birgitta Trotzig, föddes i Göteborg. Hon växte upp i Kristianstad och avslutade sina dagar i Lund 2011. Trotzigs böcker finns inlästa som talböcker. Några även i punktskrift, däribland Dykungens dotter som utspelar sin skånska regimentstad och på den skånska landsbygden mellan 1920 och 1960.
Torsdagen den 12 september firar Åsa och Åslög namnsdag. World Childhood Foundation, eller bara Childhood, är en internationell stiftelse som verkar för barns rättighet till en trygg barndom utan våld och sexuella övergrepp. Grundare var drottning Silvia och nu fyller stiftelsen 20 år. I riksdagen är det interpellationsdebatt. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson ska bland annat svara på frågor om Sveriges utvisningspolitik och om hur antalet butiksstölder ska minska. Det är även frågestund i riksdagen denna dag. Alltsammans direkt sänds i webb-tv på riksdagens hemsida. Och i Malmö är det stafettlopp. City-stafetten kallas det.
Fredag den 13 september har Sture namnsdag. Och detta anses vara en otursdag, men enligt Myndigheten för samhällsberedskap, MSB, så gör räddningstjänsten inte fler utryckningar på fredagar som infaller den 13 än andra fredagar. Så frågan är om denna dag inte svårast för de som lider av paraskavi dekatriafobi, vilket betyder fobi för fredagen den 13. Arrangören av tävlingen Årets kock i alla fall inte skrockfulla. Avgörandet sker just denna fredag den 13 i arenan Annexet intill Globen i Stockholm. Alexander Sjögren från restaurang Mutantur i Malmö och Daniel Myllen från företaget Unilever Food Solutions i Ystad är de 2 skånska finalisterna bland 8 tävlande kockar. Och så drar herrarnas volleybolls-EM igång. Matcherna spelas över hela Europa med final i Paris den 29 september.
Lördagen den 14 september heter namnsdagsbarnen Ida och Ronja. I kuststaden Brighton samlas de brittiska liberaldemokraterna till partikonferens och senare i september följer Labour och Tories med sina partikonferenser. I Kazakstan startar VM i brottning och så är det fullmåne.
Söndag den 15 september är det Sigrids och Siris tur att fira namnsdag. Detta datum 1939, alltså för 80 år sedan, höll den svenskättade amerikanska flygaren Charles Lindbergh ett radiotal där han uppmanade till amerikansk isolationism. Underströk att USA borde hållas utanför det krig som tagit sin början 3 veckor tidigare, när Tyskland anföll Polen, och som utvecklades till andra världskriget.
Den regionala anslagstavlan innehåller ett meddelande från Synskadades riksförbund och förbundet Sveriges dövblinda som inbjuder till skidläger för familjer. Vi vill ha intresseanmälningar till lägret som är under februarilovet, alltså vecka 7 nästa år. Det vänder sig till barn och ungdomar upp till 19 år med synskada och deras familjer. Målet är att lära sig åka skidor själv i största möjliga mån och framförallt att ha roligt med kompisar. Alla i lägret hjälper varandra i backarna och vid aktiviteter på hotellet. Skidlärarna kommer från Totalskidskolan och lägret är i Köja, Edsåsdalen, cirka 2 mil utanför Åre. Avresa torsdag kväll 6 februari med tåg, sovvagn från Göteborg eller Stockholm. Fredag morgon 7 februari är vi framme. Hemresa sker fredag kväll den 14 februari. Vi bor i lägenheter eller rum på Köja fjällhotell. Hotellet ligger vid barnbacken. De stora backarna ligger också nära och det finns fina längdspår. Det blir skidskola för de synskadade barnen från lördag till torsdag. Berättar vid anmälan om seende syskon ska ha skidskola. Och den står man i så fall för själv. Kostnaden för SRF-medlemmar över 16 år är 5000 kronor. För barn mellan 6 och 15 kostar det 2700 kronor och för yngre är det gratis. I detta subventionerade pris ingår resa, logi med helpension samt skidskola för synskadat barn. Kostnad för liftkort på en dryg tusenlapp tillkommer. Skidor, pexor och snowboard kan hyras. Och det finns också möjlighet att ansöka om bidrag. Antalet platser är begränsat. För frågor och mer information om skidveckan, kontakta Annette Järnberg på mobil nummer 0706 45 75 64 eller mail till anette.jernberg@fsbu.org och Järnberg stavas med E. Intresseanmälan skickas senast 31 oktober till kristine.heli@srf.nu. Kristine stavas med CHR i början. Skicka namn och ålder på alla familjemedlemmar. Adress, telefonnummer, mail och kost. Varmt välkomna önskar FSBU och Synskadades Riksförbund.
Den lokala delen av anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne. Jag börjar med några meddelanden från SRF Lundabygden. Först av allt bjuder de in till föreningsmöte torsdag den 19 september klockan 18-21 i föreningslokalen i Lund. Ett programförslag till mötet har skickats ut. Något att äta och en kaka till kaffet serveras under kvällen. Din anmälan behöver ha senast måndag den 16 september till kansliet som har telefon 046 211 06 74 och e-postadressen srfkansli.lundabygden@bredband.net. Nya medlemmar uppmanas att komma till kanslilokalen cirka 30 minuter innan själva mötet för lite information om lokalen med mera. SRF Lundabygden bjuder också in till SRF-träff måndag den 23 september. Nu äntligen är det dags för Pontus Nyman att berätta lite om sig själv och sitt engagemang inom LTH-kören och syskonbandet med mera. Tiden är klockan 13.30-16 i föreningslokalen och avgiften blir 20 kronor. Anmälan till denna SRF-träff gör du senast den 20 september till kansliet. Och SRF Lundabygden hälsar också att de köpt 20 biljetter till Riksteaterns föreställning Svante möter Beppe Wolgers på Lunds stadsteater onsdag den 30 oktober klockan 18.30. Först till kvarn gäller. Och anmäl dig till kansliet. Välkommen!
SRF Malmö hälsar välkommen till sin dagverksamhet i vecka 36. Vi träffas klockan 13-15, onsdagar 12.30-16. Kaffe med smörgås eller kaka kostar 10 kronor. Måndagen den 9 september blir det frågesport och tidningsläsning. Tisdagen den 10 september bingo och onsdagen den 11 september kanasta. SRF Malmö hälsar också välkommen till tjejträff torsdag 19 september klockan 18. Tina från Seniorshoppen är tillbaka för att visa och berätta om höstens mode. Du kan handla kontant med kort eller inbetalningskort och du kan prova kläder i lugn och ro under kvällen. Vi börjar med att äta en lyxtallrik som kostar 80 kronor. Drycker finns till självkostnadspris. Vill du ha en trevlig kväll så anmäl dig till kansliet, telefon 040 25 05 40 eller e-post info@srfmalmo.se senast tisdagen den 10 september. Hjärtligt välkomna hälsar styrelsen.
SRF Ringsjöbygden ska på syntolkad filmvisning på Bian i Eslöv onsdag den 25 september klockan 13. Vi ska se den amerikanska filmen The Wife som är regisserad av svenske Björn Runge. I filmen får vi följa en kvinna som ifrågasätter sina livsval när hon och hennes narcissistiska make åker från USA till London där han ska ta emot Nobelpriset i litteratur. Maken spelas av Jonathan Pryce och hustrun av Glenn Close, som blev Oscars nominerad för sin insats. Syntolkningen görs av Helena Frank och en obligatorisk introduktion ges i foajén 45 minuter innan filmstart. Vill du ha syntolkning ska du anmäla dig senast den 20 september till Lotta Pettersson, och det är en e-postadress lotta.pettersson med 2 t och 2 s och så en siffran 2 snabela@eslov.se och telefonnumret 070 243 86 10. Kostnaden är 50 kronor och det går också utmärkt att se filmen utan syntolk. Efter filmen bjuder föreningen sina medlemmar på kaffe och kaka på Boyerts. Och till det ska du anmäla dig senast den 15 september till Ingemo, som har telefon 070 38 90 273.
Eslövskommittén Vännerna i Ringsjöbygden, Eslöv, Hör och Hörby bjuder medlemmarna på en sensommarutflykt till Café 21 i Tyringe lördagen den 14 september. Avfärd från Föreningstorget i Eslöv 10.30 och återkomst till Eslöv 16.00. Sista anmälningsdag är lördagen den 7 september till Birgitta, telefon 0413 54 13 33 eller Folke 0706 72 25 65. Hjärtligt välkomna, undertecknat styrelsen.
SRF Sydöstra Skåne bjuder in till räkfrossa lördag den 14 september. Förutom skaldjuren finns det kallrökt lax med pepparrotskräm, ljummen västerbottenpaj, sallad, nybakade baguetter och olika såser. Vatten och lättöl ingår. Du kan beställa vad du vill att dricka till maten på egen bekostnad. Och efter det tar vi en kopp kaffe och till det en liten kaka. Vi träffas klockan 12.30 på Örums Nygård Spa och Konferens. Adressen dit är Örumsvägen 141 i Löderup. Och klockan 16 beger vi oss hemåt igen. En härlig festbuffé att inleda hösten med. För den betalar du som är medlem endast 200 kronor och du som ännu inte är det 400 kronor. Anmäl dig senast den 9 september till Marion och Jan Magnom på telefon 0736 50 38 18 eller till Vicky Svedrell 0708 37 53 58. Anmälan är bindande och uppge om du vill få maten upplagd på tallrik, har rullstol eller rollator, egen ledsagare, ledarhund eller är i behov av särskild kost. Medlemmar får sina reskostnader ersatta efter att vi senast 3 månader efter aktiviteten fått kvitton eller kopia på färdtjänstfaktura. Och välkommen hälsar styrelsen till Räkfrossan.
SRF Ängelholm Båsta önskar välkommen till höstens kurser. Vid intresse, anmäl er snarast. Vi ska ha studiecirklar i keramik, måleri, mixmedia, matlagning i crockpot, punktskrift och telefonen iPhone i vardagen. Kurserna är tänkta att ligga på tisdag eftermiddag mellan 13 och 15. Vi reserverar oss för ändrade tider. Introduktionskurs i punktskrift, 5 tillfällen, start i september. Vi får lära oss alfabetet och siffror till att börja med. Vi tränar tillsammans för att lära rätt teknik för att känna punkterna. Vi fikar och har trevligt tillsammans och passar på att lära oss om vilka hjälpmedel som finns och som kan hjälpa till i vår vardag. Frågor om cirkeln besvaras av Conny, telefon 0703 61 66 10. Prova på keramik plus glasering, 3 tillfällen, start i september. Vi kommer att tumma, ringla och kavla leran. Varför inte göra en ljusstake, tomte, ängel eller kanske en liten skål till mandeln? Anita och Lis kommer att vara på plats för att hjälpa till. Kom och prova på. Och har du frågor om den här cirkeln eller resten av de efterföljande här, så vänder till Lis som nås på telefon 0702 42 60 74. Måleri mixmedia, 3 tillfällen, start i oktober. Mixmedia är ofta konst där man kan känna på och där olika material kombineras med exempelvis olja, pastell, collage och akryl. Vi provar de olika materialen och ser vad som passar just dig. Våga prova. Prova på att koka i crockpot 2 tillfällen, start i november. Crockpot är en keramisk gryta. Maten kokas på mycket låg värme och under många timmar. Ett säkert kort att servera god mat i söndagsmiddagen. Tanken är att vi lagar ett par delikata exotiska grytor som indisk butter chicken, filippinsk köttgryta, beef caldereta och svensk ärtsoppa, risgrynsgröt och kalops. Eftersom det tar lång tid så kommer vi att förbereda så att vi kan provsmaka maten samma dag under tiden det puttrar och kokar i våra grytor. Cirkelns syfte är att kunna hjälpa varandra komma igång och lära sig fler recept. En crockpot kostar från 300 kronor. Introduktionskurs i iPhone-telefonens olika system som kan hjälpa synskadade i vardagen. 3 tillfällen, start i februari. Vi träffas i all enkelhet och tar med våra telefoner. Om du inte har någon själv finns det på plats att prova på. Berätta vilket när ni anmäler er. Cirkelns syfte är att hjälpa varandra komma igång och lära fler funktioner. En del av er är säkert redan nu duktiga på telefonen, men det skulle vara kul om ni vill dela med er till oss andra. Vi fikar och har trevligt tillsammans och passar på att lära oss om vilka tekniska hjälpmedel som finns och som kan hjälpa till i vår vardag. Vi ser fram emot att träffas till hösten, hälsar styrelsen för SRF Ängelholm Båstad.
Så till sist några förändringar i kollektivtrafiken. Från måndag den 9 september till den 8 november kommer det inte att gå några pågatåg till Ystad, Tomelilla eller Simrishamn. Anledningen är att järnvägen mellan Svarte, Ystad och Simrishamn ska rustas upp. Och alla tåg antingen startar eller stannar då i Svarte, en bit väster om Ystad. Tågen österut till och från Svarte ersätts av bussar som stannar på de vanliga stationerna. I Svarte kliver man av och på antingen ett stenkast söderut från stationen eller vid Svartån ute på kustvägen ett par hundra meter åt sydost. Från hamnplan i Ystad, en bit västerut från stationen, går också en extra buss till och från stationen i Svarte. Resorna de kommer förstås att ta längre tid än normalt och Skånetrafikens upplysning når man på telefon 0771 77 77 77. I Bjärred börjar den 9 september ett vägarbete på Västanvägen som får regionbuss 137 att ta andra vägar. Hållplatsen Näktergalsvägen stängs med hänvisning till en tillfällig hållplats på Västanvägen strax norr om Mellanvägen. Hållplatsen Trädgårdsvägen den stänger också med hänvisning till Bjärred centrum på Norra Västkustvägen. Samt en tillfällig hållplats på Västanvägen strax norr om Mellanvägen. Den 19 oktober ska det vara färdigt där. Vid Hörs station har ett arbete för att göra busshållplatsen med samma namn tillgänglig blivit klar några veckor tidigare än aviserat. Redan nu stannar regionbussarna 440, 441, 444, 445, 448, 469 och 470. Liksom bussar som ersätter tåg och närtrafiken på sina vanliga platser igen. I Höganäs gör ett stort vägarbete på Storgatan att regionbuss 201 hållplats Arnbergs plats har stängt. Och tills vidare stannar bussarna på en hållplats på den korsande Grevgatan istället. I Lund har man börjat ett fjärrvärmearbete på Getingvägen som gör att stadsbusslinjerna 2 och 4 hållplats Smörlyckan A är stängd. Närmsta alternativ är hållplatsen Universitetssjukhuset läge E som ligger 350 meter framåt i bussarnas körriktning. Och så ska det vara där tills vidare. I Malmö ska man vägarbeta på Rådmansgatan vilket från och med tisdag den 10 september stänger hållplatsen Triangeln. Busslinjerna 1, 2, 7, 8, 35 och 54 som brukar stanna på läge A får en tillfällig hållplats på David Hallsgatans västra sida. Medan samma busslinjer som stannar på läge B får en tillfällig stolpe på östra sidan David Hallsgatan. Stadsbuss 6 får en tillfällig hållplats på Föreningsgatan, strax öster om själva triangeln. Och så ska det vara där till den 24 september. Och på måndag börjar man i Malmö vägarbeta på Östra Farmvägen, vilket stänger stadsbuss 33 hållplats Stenkula skolan läge A. Närmsta alternativ är Annelund läge D som ligger på Amiralsgatans södra sida. Hållplatsen Annelund läge C flyttas cirka 100 meter bakåt i bussens färdriktning. Så ska det vara där till den 25 oktober klockan 15. Och med den upplysningen är det dags att sätta P för veckans Skånes taltidning. Nästa nummer nästa fredag den 13 september.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon 040 673 09 70. E-post skanestaltidning@skane.se och hemsida skanestaltidning.se.